Jag tror att rapsen, vi kan anpassa den efter klimatförändringar. Raps är egentligen inte i grunden inte så komplicerat. Det är ståndar uppe still och pollen liksom, så löser det sig.
Hej och välkommen till Bayer Agropod och avsnitt 23. Nu blommar snart rapsen här i södra Sverige där vi har gula knoppar. Och medan vi är i den norra delen av landets rapsbälte har raps som fortfarande vaknar på sina håll tuff vinter. Så vad passar då bättre än att välkomna Albin Gunnarsson, agronom och rapsexpert på Sveriges frö- och oljeväxtodlare, SFO. Välkommen!
Tack så mycket!
Och idag ska vi alltså prata raps. Om vi börjar med rapsen som vi ser på fälten nu, så försökte jag mig på en spaning här tidigare om hur långt den har kommit. Men det är ju du som är experten här då. Så hur skulle du säga att rapsen ser ut i de olika delarna av landet just nu?
Ja, jag tror aldrig att jag varit med om att jag haft en så stor regional spridning. Det är en stor skillnad mellan Skåne och sen kommer vi upp i nästa område, Öst- och Västergötland. I Skåne så går ju rapsen i blom så fort det kommer lite värme, vilket kanske kommer ganska snart. Och tittar man i Öst- och Västergötland så har det ju inte hänt speciellt mycket alls, utan den har ju inte börjat skjuta på höjden ordentligt än. Och går vi ytterligare lite längre norrut så det är nog egentligen ganska lika, för där har det inte kommit någon snö och ställt till det på ett annat sätt, och då har rapsen fått lite mer ljus.
Jag förstår det som att det är en ganska stor spridning ändå. Då. Men ja. är det normalt den säsongen och den starten som vi har nu, skulle du säga?
Nej. Visst, vi har ju snart fått slut på april månad. Och det pratas ju om aprilväder. Men att vi har fått så pass mycket snö som det blev i Öst- och Västergötland, det har vi ju inte varit med om på länge. Men vi har ju varit med om snö i maj också på rapsen. Det är ju inte så länge sedan det hände i och för sig. Men det har ju varit en rätt så tuff vår i ett mycket stort område. Även utanför Sveriges gränser så är det ju senaste veckan är det snö i Tyskland till exempel. Och det är stora utvintringsskador i Baltikum. Så att,
Ja, men det var en bra spaning av läget idag där vi står. Här. Och men vi tänkte göra avstamp här i avsnittet och börja prata något om historien här. Och om vi går tillbaka i tiden och tittar på rapsens utveckling i Sverige som gröda, hur det har tagit fart här. Och hur började rapsen göra intåg i Sverige, skulle du säga?
Ja, det tog fart egentligen i samband med eller efter andra världskriget, när vi behövde mycket, det behövdes fett till olika saker. Men det hade odlats även innan, i början på 1900-talet, på några större gods i Skåne och några större gårdar i Östergötland hade testat på också. Men som sagt, det tog fart efter andra världskriget, och då använde man ju oljan för smörjmedel och man lärde sig göra margarin och såna saker. Men då hade man ju en olja med hög erukasyrahalt, så att det gick inte att konsumera så stora mängder olja. Glykosinolaterna hade man kommit till rätta med lite tidigare och fått ner dem, och de sitter i fröt. De har en foder, det styr begränsar hur mycket raps man då kunde utfodra med. Och sen var det då Keith Downey och Baldur Stefansson i kanadensiska forskare. Baldur, han hade föräldrar från Island men som emigrerade till Kanada. Och de gjorde då på 70-talet rapsen, det som kallas dubbellåg. Man sänkte erukasyran och då kunde vi börja konsumera rapsoljan. Och då börjar ju liksom det lyftet vi sett i modern tid. Och sen förändras marknaden från fett och margarin till biodiesel till exempel.
Och precis som du säger har marknaden förändrats här, vart en stor del av förbrukningen sker så att säga. Och det har ju hänt en hel del på vägen här. Och tittar vi i den mest moderna delen av historien kan man väl säga, så har vi haft betningsmedel som har kommit och gått och haft ganska stor påverkan får vi säga. Och utsädet i sig har också förändrats till del, där vi nu har kanske en större andel hybridsorter idag än vad vi kanske någonsin har haft tidigare. Och finns det några andra viktiga steg i historien för rapsens utveckling som du skulle välja att nämna? Nu har du nämnt ett par redan, men har du någonting mer?
Ja, men det riktigt stora steget det är egentligen när den blev dubbellåg, och det är då gör man det på vårraps i Kanada, och sen tar det ett tag innan vi får in den i höstraps i Europa. Vi tappar vinterärdighet för att den kommer från vårraps. Men det gjorde ju att kvaliteten blir att den går att använda till så många saker. Det är ju liksom en kolkedja som du kan vända och vrida och böja den lite på när du väl har fått ur den ur fröt. Det var ett steg. Sen kommer ju hybridiseringen, och den kommer ju då på höstoljeväxter först. Och då vinner vi ju ganska kraftiga skördeframsteg. Och när man har återställt vinterärdigheten efter tappet, när man gjorde en dubbellåg med vårrapsen, då kommer de första sorterna var ju Express och Falcon, tror jag, tidigt i Sverige. Och de gick nog bara att odla i Sydsverige. Och sen lyfter det. Man har vinterärdigheten, finns där, och då kan man gå fullt ut på skörd. Och då får man ytterligare ett steg, att man får en ganska hög skördutveckling, så att hela kedjan har ju hängt ihop, men alltså det har gått ganska fort och går fortfarande ganska fort.
Jo, det är helt sant som du säger att det rör sig fort. Och vad har vi, om vi tittar idag nu när det fortfarande är en snabb förändring och utveckling här. Är det några speciella trender som du ser i rapsen just nu?
Ja, nu börjar det hända lite grann. En trend är ju, och det är väl en negativ trend får man väl säga, men det är ju att odlingen är ganska intensiv på sina håll, och det är korta växtföljder. Det gör att förekomsten av klumprotsjuka ökar, och att även om vi går från en mycket låg nivå så ökar ju marknaden för klumprotresistenta sorter, men vi är liksom fortfarande långt under 10%, vi är kanske under 5% marknadsandel i Europa. Men det stiger. Sen har ju det blivit att man gjorde höstrapsen med högoljesyra, det som heter HOL, alltså en frityrolja. Det har ju blivit ett eget segment. Där har vi tuff konkurrens från solrosodlingen, som egentligen solros är billigare att odla än raps. Så att den oljan blir billigare än HOL-rapsen då. Sen är det ju liksom, tittar vi ut i världen, så hade vi haft tillgång i Europa till GMO, så hade vi kunnat tänja mycket snabbare på de här kolkedjorna. Det finns registrerade sorter idag som har en oljesyrasammansättning som gör den lämplig för fiskfoder. Och då behöver man inte utfiska haven för småfisk, utan då kan man mata laxodlingarna i Norge. Och då är det redan tillåtet med GMO-oljeväxter, men då kan man mata laxodlingarna med rapsolja istället för småfisk, så blir det en bättre lax helt enkelt, mer miljöanpassad lax. Det går att vända ganska mycket på de här, men det är mycket svårare att göra med traditionell växtförädling i Europa än det att göra med GMO i resten av världen.
Så jag tolkar det som att det finns fler möjligheter för att hitta stora avsättningsmöjligheter för rapsen, kan man säga, bara att vi inte är där riktigt ändå i vårt lokala odlingsområde.
Nej, men det som kanske kommer lokalt är ju om vi kan få nyttja också, där Europa är en bubbla, där vi kan få nyttja CRISPR-Cas. Då skulle vi nog ganska snabbt få en annan sjukdomsresistensbild i rapsen, tror jag. Det är ju någonting som används stort i Australien och i Kanada. Så att det finns mycket kvar att göra, men då måste Europa komma ut ur sin lilla bubbla.
Jag förstår det. Och om vi håller oss kvar i våran bubbla här och i Sveriges bubbla, så hur mycket raps odlar vi totalt idag i landet?
Vi ligger på ungefär 110 000 hektar plus vårraps, och totalt 120 125 000 hektar oljeväxter. Det finns potential att öka. Vi har ju ett stort tapp i år, 2024, på grund av en mycket besvärlig höst. Så att vi är kanske nere på 80%, eller 80 000 hektar höstraps. Och där får vi väl se hur mycket vårraps det blir, men det kommer öka. Men vi kanske kommer till totalen 100 000 hektar oljeväxter. Och från det så producerar vi ungefär 400 000 ton.
Jag tycker, Albin, det hörs redan så här långt in i programmet att du har ju koll på raps här. Det tror jag alla som lyssnar förstår. Och du är ju ett känt ansikte i Sverige när det gäller rapsodlingen här och har blivit ansiktet utåt här för att öka kunskapen om hur vi kan ta fram raps på bästa sätt här. Men hur är det? Har du alltid velat jobba med lantbruk så som du gör idag?
Ja, jag vet inte riktigt hur det kom sig, men på något sätt har jag funnit rapsen som väldigt intressant och höll på och lekte med rapsfrön i någon sandlåda och så. Och det föll sig liksom sen ganska naturligt. Jag under min utbildning gjorde ett examensarbete på raps på Verticillium. Och då hade jag ju efter det hade jag gjort ett litet avtryck eller satt ett litet fotsteg som man säger in i branschen och sen blev det som det blev, att det blev ett projekt på SFO som hette 2020 som jag blev projektledare för och sen har jag blivit kvar där, så att jag tror jag har varit där 18 år.
Ja, 18 år, det är ju en tid. Jag har förstått att du har ju gjort dig något av ett internationellt ansikte också, så i odlingstävlingar som har gått bra.
Mm.
Vill du säga någonting om den delen?
Ja, den enda internationella odlingstävlingen som för stunden finns kvar i raps, det är rapsmästaren som vi har här i Sverige, men jag vann ju det vi internationella gäster kallar för en tävling i Tyskland på DLG Feldhage. Jag gjorde ungefär som vi gör i Sverige. Gick mycket på pris, alltså på kostnadseffektiva insatsvaror. Och fick både bäst ekonomi och högst skörd. Så att det var en, andra får väl uttala sig egentligen, men det kanske var en övertygande seger den tiden det begav sig. Sen hände ju det att nästa tävling så var det väldigt mycket strul kring utföraren av mässan och alltså den försökspatrullen, eller vad ska jag säga på svenska. Så att det slutade inte bättre med att de tröskade hela tävlingen med stor, riktig tröska. Så att och då tröttnade huvudsponsorn, och sen dess har det inte blivit någon internationell tävling för mig. Så att jag ingen har slagit mig.
Härligt, härligt. Ja, när du inte är ute och sopar banan med tyskar och andra i sådana tävlingar, det tänker jag, så driver du en egen gård också. Mm. Här, och vill du berätta mer om den?
Ja, det är en ganska konventionell växtodlingsgård där vi är inriktade på utsädesproduktion och vallfrö. Och raps då, som går till Karlsson. Det är en familjegård som vi driver i, jag är sjätte generation på den, så att vi har varit där ganska länge.
Och där odlas det en del raps också, antar jag då?
Ja, vi brukar ligga på ungefär 20% raps, ungefär vart femte år. Men inte det blir inte tätare i och med att vi har vallfröt och allt det här. Så att det är ungefär där det ligger.
Har du funderat på att byta till rips någon gång istället?
Ja, en gång så blev det så. Vi hade lånat ut lite mark till en utsädesproduktion av potatis. Och bara ett par hektar. Och då skulle vi slå ihop det där igen. Så då blev det 2 hektar vårrips. Och enligt mina finska kollegor så gjorde jag ju alla fel. Jag sådde ju alldeles för tidigt. Jag sådde ju när det var tjänligt och det gick bra. Men det gick ju inte så ryps förrän en bit in i maj enligt dem. Och jag hade väl sått i april, vilket är normalt. Och det blev väl inte speciellt bra skörd. Men det här med raps och ryps, man får ut samma olja. Men den genetiska potentialen är mycket högre i raps. Så att ryps skulle kunna gå om raps, det kommer inte hända. Men ryps är ju mera vinterhärdigt. Så ryps har ju en potential att etablera sig som en oljeväxtgröda i vårt allra nordligaste odlingsområde. Och sen är den tidigare, så att den går att odla som i vår form ända upp i Tornedalen. Och det gör vi ju.
Ja, det är sant. Det är sant. Ja, för den rypsen, den förknippas ju med just att ta fram oljeväxter på nordliga breddgrader, så där Sverige ändå håller till. Men trots det så låter vi Finland ägna sig åt ryps och sen så kör vi raps kanske i större utsträckning.
Ja, fast finnarna är ju där har ju rapsen majoritet nu. Så att det har ju varit ett rypsland, men det har ju svängt över till raps. Så att jag tror att, jag vet inte hur många procent ryps de har, men vår rapsen är i majoritet på marknaden.
Okej, intressant. Ja, då låter det som att rapsen kommer behålla sin första plats här i arealen och sannolikt i ekonomin för tillfället i alla fall.
Ja, men det tror jag genetiskt sett så de två emellan så kommer rapsen vara den starkare.
Och jag tänker, ditt engagemang i SFO här, hur mycket tid lägger du på den delen du gör där kontra delen som du lägger på ditt eget lantbruk då?
Jag gör ungefär en motsvarande halvtid på SFO med hemkontor och det passar ganska bra. Jag är ansvarig för försöksutvecklingsverksamheten så att jag ligger på mig att planera försöksverksamheten före den ska sås. Och där jobbar man ju med planer och alltså saker ska utföras vid vissa stadier och så att ser man till att planera till god tid för sitt eget vårbruk så att det går att så i hela Sverige när det blir vårbruk där så blir det bra och sen så är ju konststycket att göra samma sak på sommaren då så när alla andra har semester så planerar jag höstoljeväxter och så ska ju de sås då har jag fullt upp med skörd och annat och sen när man är färdig med skörden då har resultaten trillat in och då kan man sätta sig på kammaren och skriva och bearbeta dem där så att det, just den kombinationen tajmar ganska så bra.
Man har att göra under i princip hela året låter det som ändå.
Ja, men tittar man liksom för egen del så är det ju, man kan jobba med olika saker på vintern men det passar. Det funkar bra för mig.
Och en sak i år som jag tänker håller dig särskilt sysselsatt här, det är ju den rapsmästartävlingen här som Sveriges frö- och oljeväxtodlare arrangerar. Och årets tävling, den är förlagd i mellersta Skåne på Vidrups gods utanför Eslöv. Och det har varit ett stort intresse för tävlingen och det är 40 lag som deltar. Vad har du sett för intressant så här långt i årets tävling?
Ja, vi har ju flera aspekter i tävlingen där vi försöker få ett ganska brett spektrum av tävlande. Det kan vara individuella lantbrukare som vill satsa allt för att vinna. Det kan vara grupper av lantbrukare som vill coacha varandra för att hitta ett vinnande koncept. Det är rådgivare som vill mäta sig kanske med varandra eller något annat. Och vi försöker också ha lite studenter. Vi har ju både lantmästarprogrammet och agronomprogrammet med och tävlar och någon lantbruksskola. Och sen har vi ett ganska stort internationellt engagemang också där vi har verkligen försökt hitta intressanta tävlande i länder runt omkring oss som vi har en relation till på något sätt. Och det som blir spännande att följa, det är ju till exempel hur den polska deltagaren aldrig har kört mindre än 13 produkter på en gång. Normalt brukar man ju tillverkarna av agrokemi säga att max 2 produkter. Han har kört mellan 13 och 16 produkter. Då är ju hälften av dem lite drygt kanske mikronäring. Men det blir ändå ganska stora mängder kan man tycka och han kör också alla agrokemiprodukter på en gång som man kanske inte kan blanda i Sverige. Men han kör små doser. Han kör väldigt små doser. Och när vi frågar honom om det här är väldigt spännande, varför gör du så? Och det är normalt hemma hos mig, så gör vi. Och sen har vi ju, det är många som förstås läser markdata och det ser väl ut som att man ligger lite lugnare med POK men att man trycker på rätt så mycket kväve. Och sen är det ju fler biostimulanter och bakterier kanske med i den här tävlingen än vad det var för 4 år sedan. Och det visar väl lite grann vad som händer på marknaden att intresset för det ökar.
Är det någonting som förvånar dig, det här med biostimulanterna? Jag tänker att det har fått sånt genomslag i tävlingen som du har fått. Eller är det någonting annat som du också skulle säga att du kanske inte hade förväntat dig?
Jag vet inte, biostimulanterna, det vill man nog liksom testa lite. Man kanske testar lite på hemma och så vill man testa lite i tävlingen. Sådär. Men en stor grej är att ungefär halva gänget av deltagare, de har ju sprutat med klomazon direkt efter sådd. Och på så sätt har man ju öppnat fönstret att man kan då sätta tillväxtregleringar, behandla spillsäd utan hamna i konflikt med den kanske marknadsledande herbiciden som är Belcar, som man då gör en dubbelbehandling, kanske är den strategin som är marknadsledande i Sverige. Och den görs lite senare, men en svaghet där är ju effekten på våtar. Just på det här fältet råkar det vara massor med våtar. De som har kört klomazon har ju klarat våtarven och haft fönstret öppet för andra behandlingar. Så att det där tror jag kan bli en trendsetter i odlingen framöver, att fler kommer välja att spruta klomazon först, dörren öppen, gör det andra och sen avsluta med en Belcar-behandling mycket senare. Och vi får se, det kommer bli mer. Det var på den tiden klomazon fanns i en produkt som hette Nimbus ihop med Butzan, så kanske det var 10% marknadsandel för en klomazonprodukt. Så att 10% kan man säkert komma till, men det krävs ju, man måste ju tro på vad man gör om man först ska så rapsen och sen spruta någonting för uppkomst när man inte är säker på att den kommer upp. Så att det kräver lite, men det finns en potential att göra på det sättet, och det tror jag den här tävlingen kommer ge avtryck i. Mm.
Och det var ganska tydligt, tyckte jag, när man besökte tävlingsfältet där i höstas, att just den här klomazonbehandlingen som du beskriver, det var ganska tydligt vilka lag som hade genomfört den behandlingen och inte.
Ja, mycket tydligt.
Vad tror du framöver här i tävlingen? Vi har ju ett par månader kvar här där allt kan hända, får man väl nästan säga. Och vad tror du att det kan bli mer för framgångsrika strategier som kan avgöra i år?
Alltså det är ju, precis som på många andra platser, ganska blött i fältet. Även om det är torrt på ytan för stunden om man går i fälten, och det är ett vårbruk som precis har inletts i Skåne. Så att det är rätt blött inunder, och det behövs inte så mycket regn för att det återigen ska vara genomfuktat, och så kommer värmen. Så att det skulle kunna finnas förutsättningar för bomullsmögel. Det skulle kunna göra att fungiciderna faktiskt kommer ge större utslag än man kanske kan tro vid fungicidbehandling. Kanske oavsett om man får ett starkt angrepp av bomullsmögel eller inte, så kanske man åtminstone kan få en effekt som man får pengarna tillbaks. Man kanske får en 100-150 kilo generellt sett med dagens produkter. Och det kan man ju gissa eller tro att det blir större, på grund av att om det kommer en liten regnskur till så är nog risken inte så liten för bomullsmögel, för fukten finns.
Och när avgörs tävlingen? Eller när och hur har ni tänkt kora en vinnare?
Tävlingen avgörs vid skörd, och vi skördar ju vid två tillfällen. Vi skördar två block först, och sen väntar vi en vecka, 10 dagar, och tittar på vädret och hur länge vi törs vänta, och så skör vi de andra två blocken. Och det gör vi för att det är en väldig spridning över hur de här parcellerna har behandlats. Det finns ju de som är kanske lite tilltryckta och kommer mogna lite sent, och det finns de som kommer mogna lite tidigare, och så har vi sortskillnader på det. Så därför skördar vi två tillfällen, och så räknar man i snitt på det, och sen kommer vi låsa in det resultatet och analysera det, och sen kommer vi ha en konferens i oktober, tror jag, där vi kommer att presentera en enda vinnare.
En enda vinnare som får stå ensam på toppen med ära.
Det kan ju vara ett lag, förstås, men det finns inget pris för, det finns inget andra pris, det finns bara ett första pris.
Ja, det låter bra, det låter bra. Om vi tar och spanar lite framåt och in i framtiden här för rapsen. Så om vi tittar vad vi på Bayer lanserar nu, så har vi en nyhet som heter Magic Trap som vi har visat upp lite på mässor och som vi kommer lansera här framöver. Och tanken här är att den hjälper lantbrukare att ha koll då på rapsbaggar som gör entré i fältet här under vårens första varma dagar. Och vad tror du om den här typen av hjälpmedel, får man väl kalla det? Jag tror att den här typen av lösningar kommer att bli vanligare i framtiden.
Ja, det tror jag. Det finns ju flera projekt som tittar på den här typen av produkter, och konststycket är väl att klara att identifiera de insekter man fångar. Men det är säkert lösbart, för att det finns ju fler insekter än rapsbaggar man kan fånga i de här fällorna, och då vill man ju förstås veta vad det är. Men jag tror absolut att det är lösbart och att det kommer. Och då gör man ju sitt fält mer uppkopplat, och jag tror det är, för det är ju liksom superviktigt att följa bekämpningströsklar. Vi ska behandla när vi har skadeinsekter i fältet, så är det. Men vi har ju en kraftigt begränsad tillgång på verkningsmekanismer och insekticider, och det gäller att spara på dem och bara använda dem när vi har uppnått en bekämpningströskel. Och då blir en automatiserad form av gulskålar, tror jag, väldigt viktigt.
Ja, det är nog helt sant, och många upplever att just insekter är kanske det största hotet mot odlingen av raps. Även om vi är kanske något förskonade på våra breddgrader, när man har större problem i kanske Europa i övrigt och längre söderut. Och skulle du hålla med i den tanken att just insekterna är den stora utmaningen vi har? Och vad har du för tankar om hur man kan få bukt med ett sånt problem?
Ja, hela rapsbranschen i Europa är eniga om att det är insekter som är den största utmaningen. På grund av Europas sämre tillgång på insekticider. Och framförallt verkningsmekanismer då. Och det går säkert att göra en del med växtförädling, traditionell växtförädling. Det finns företag som jobbar med resistens mot rapsjordloppa, som man kanske ser viss effekt emot. Lima Grain var ju först att introducera virusresistensen, och indirekt är det också en insektsresistens mot då löss. I det här fallet persikobladlusen, som sprider rapsrödsotvirus, tror jag att den ska heta på svenska nu. Och det har ju gjorts mycket arbete för att lösa den här rapsjordloppeproblematiken, men det är ju inget som har varit speciellt framgångsrikt, så att och växtförädling tar ännu längre tid, men att det kommer säkert, det är inte alls omöjligt, tror jag, att det går att fixa.
Ser du några andra yttre hot mot rapsen utöver de här insekterna som vi talat om?
Alltså, raps är egentligen inte så, i grunden inte så komplicerat. Det är ståndar uppe still och pollen liksom, så löser det sig. Och den är ju en helt genomförädlad gröda som går ganska fort att förädla, och mycket fortare än stråsäd. Eller förhållandevis enkelt. Så jag tror att vi kan anpassa den efter klimatförändringar. Vi kan göra den både torktåligare. Vi kan göra den kanske mer tålig för mycket vatten. Vi kan framförallt göra den, anpassa den efter den typ av vinter vi kommer få. Och framförallt så också mer kväveeffektiv. Det är också något som man jobbar ganska hårt med, för att i Sverige har vi ju en hyggligt bra kvävelagstiftning där vi har de verktyg vi behöver, och vi får sprida så mycket kväve vi behöver, och det har vi också med hjälpmedel möjlighet att anpassa kvävegivan, att vi sprider, fastställa den kvävegivan och göra rätt. Men lagstiftningen är tuffare runt omkring oss, och då blir kväveeffektivitet viktigare, och det kommer ju vara bra för oss också.
Och jag tänker tills dess att förädlingen går framåt och vi får sorter som uppfyller flera av de här önskemålen som vi har på vårt sortmaterial, så finns det en del av de här utmaningarna som man kanske kan lösa med management på gårdsnivå. Och skulle du säga att det finns någon, underskattad insats eller komponent och del i det här managementet som fler rapsodlare skulle upptäcka?
Ja, det finns fortfarande potential för det som vi kallar kvävvågen som nu är implementerad i AtFarm och kroppsatt och andra, en sensor och andra saker. Och det finns potential att använda den mer och det finns mer potential att lita på den för att den fungerar. Och det absolut viktigaste är liksom att ta signalen, våga sänka kvävegivorna för att överoptimerar vi kvävegivorna, då hamnar kvävet i Östersjön till exempel, då får vi mer kväverestriktioner och det vill vi inte ha. Då är det mycket bättre att vi liksom får göra det som grödan behöver, att någon kommer och förbjuder oss och säger att så här får ni inte göra, fast det inte skulle vara, det behöver inte vara skadligt om vi hittar den aktuella situationen. Så att jag tror att fler kan använda kvävvågen och det är ett väldigt enkelt management. Och sen har vi ju tryckt ut tillsammans med ett samarbete vi hade när vi tog fram de här gulskålarna med Växtab till exempel. Och vi måste ju ha tryckt ut en upp mot en gissningsvis, jag kommer helt ihåg, men en 3000 gulskålar borde det vara. Och det finns lite till och de är analoga då, det är vatten och diskmedel som gäller för dem bara och titta, men det är ju också ett management som fler borde använda sig av och det har kommit fler gulskålar på marknaden sedan dess och analoga då, men hushållskapet har ju också delat ut så att det är bra att vi hittar dem i fälten. Det är ett management för att hitta bekämpningsstörsklarna.
Och det blir ju en del av ett väldigt precis management, eller en precis odling får man säga. Att man har koll på vad som händer. Jag tror att man kommer förändra rapsodlingen på något större sätt om man tittar på hur man ska odla raps i framtiden?
Det har ju skett en förändring vad gäller etableringstekniken där den är mer differentierad mellan odlare och mellan förhållanden. Och det tror jag att man måste lära sig att anpassa etableringstekniken efter rådande förhållanden för att vi kanske kommer få fler blöta höstar och då i år så ser till exempel Hevasolder väldigt bra ut för att det var väldigt blött och då funkade det bra, det dränerar marken och släpp ner vattnet, står under rötterna i de här fårorna med hevarna gått. Men det kommer ju säkert inte vara den metoden som är den bästa den här hösten. Och det tror jag att det gäller liksom att inte låsa fast sig i en metod utan våga ändra på sin etableringsmetod om förhållandet inte är det rätta.
Och vara lite agil när man står där inför etableringen året som kommer.
Ja, och det är för tidigt att säga hur rapsen ska etableras i höst utan det får man försöka göra någon lokal bedömning framåt början på augusti.
Ja, det låter klokt. Det låter klokt. Och när vi tittar på utbudet i Sverige vad gäller sortmaterialet så händer det en hel del. Och i år så lanserar vi till exempel Exavans, en väldigt tidig sort som är tänkt att locka rapsbaggar och minska skadorna av de här i fälten då. Men vilka sorter skulle du säga är vanligast i Sverige av de som står till buds?
Det är ju det jag kallar konventionella hybrider. Och där har ju Bayer haft marknadsledare under flera år med DeKalbs sorter som har varit väldigt framgångsrika. Man var tidigt in med LM7-genen och den är nog värd, eller har varit värd hittills ganska mycket. Men sen har vi ju haft också tre år på rad förhållandevis lite tuffare vintrar med vinterskador och det behöver inte betyda att vi har fått mer vinter utan det kan vara föräldrarna ändrat på någonting i sortmaterialet. Det finns ju två typer, den mer snabbväxande typen och de mer långsamma, kompakta typerna av konventionella hybrider. Och det ser väl ut nu som att det är de kompakta hybriderna som kommer vara mer efterfrågade efter de vinterskador som vi ser. Och vi ser vinterskador även i de skånska försöken. Så att då finns det sorter som DK Expat och Triathlon som har... Triathlon är från en konkurrent, men de har bland de bättre vinterhärdigheterna vi har i Sverige, de två.
Det är lite tidigt kanske att säga här om höstens läge, men vad skulle du säga om 2024 års rapsskörd? Lever hoppet för att den kan bli något att ha än så länge, eller hur ser det ut?
Ja, den har inte startat. Det som är bra är att all raps har övervintrat grön i Sverige. Och det brukar inte hända. Så att på det sättet var det bra. Jag tror att snön har kostat en del skörd på sina håll. Men och det var lite blött, så att det är liksom, alla fält är inte jämna och perfekta, det är de inte. Men starten har ändå varit ganska bra. Vi har vatten även om det var kallt, så att insektstrycket är lite högre i Sydsverige, i Skåne. Det beror på att vi hade ju så dålig raps förra året med utdragen blomning. Då har vi ökat upp populationen rapsbaggar, och så ser vi det nu i årets raps. Och det, så kanske vi inte har det just Västergötland och Mälardalen. Så att det är lite varierat precis runt omkring oss. Så att jag törs inte ha... Jag hoppas kan man göra på rekordskörd, men jag tror inte man ska räkna med det. Utan har vi tur så kanske vi kan få en medelskörd på en areal som är 20% lägre än vad den borde ha varit.
Mm.
Man kan säga så här också, jag tror att det totalt sett kommer fattas raps i Östersjöregionen på grund av utvintringsskador i Baltikum och besvärliga förhållanden i Tyskland. Så att det är ju en liten trigger i priset för de svenska odlarna, att lokalt så kommer det inte finnas så stort utbud av raps, det tror jag inte.
Alltså det kan se ljust ut på marknadssidan så?
Ja, det kanadensen har inte sått den, men vi får väl, det hänger på hur de lyckas, men som sagt, de har inte kommit in i sitt vårbruk än, och det är helt normalt.
Om vi tittar lite närmare här än Kanada, hur ser rapsen ut i ditt område där du håller till?
Ja, hemma i Östergötland ser det ganska så bra ut. Det var blötare i väster, så att det är lite tufft ute på Vadstena slätten, och kommer man in till mig som bor mellan Linköping och Motala, så det ser faktiskt rapsen ganska bra ut. Och vi har ett av våra sortförsök där, ligger hos min granne, och det är ett riktigt fint försök med utvintringsskador i sorter, och sorter som ska överleva ser jättefina ut. Så att det är precis så som vi vill ha ett sortförsök.
Härligt, härligt. Du Albin, du ska ha stort tack för att du har varit med i våran podd här idag. För inte allt för länge sedan så var ju du med i P3 i Sveriges Radio och pratade om raps. Och då är det ett naturligt steg att gå vidare till Bayer Agropod här efter det. Men hur var det att vara med där i Sveriges Radio och prata raps?
Det var lite kul. De tyckte det var roligt med raps. Så att det blev en mycket längre sändning än det skulle varit. Så att det var något annat ämne som fick skjutas upp. Så att det var faktiskt rätt kul att få vara med på riksmedia på det sättet. Då de som faktiskt inte håller på eller ser våran agrara näring till vardags faktiskt fick en liten inblick om hur det kan vara.
Du är ju ändå van att tala inför folk så, men det var inte riktigt de frågorna du brukar få. Nej. Som ställdes där.
Nej.
Och då.
Det är ju de frågorna som kanske vanligt folk undrar över. Här pratar vi insekter, svampar, gödsling och sortegenskaper och så här. Men det är mer så här att, ja, vad blir det av de här gula blommorna? Kan man äta dem liksom?
Albin, du ska ha stort tack för att du kom hit och gästade våran podd och delade med dig av dina rapskunskaper.
Tack så mycket Martin.
Är du som lyssnar intresserad av att höra mer av Magic Trap eller andra spännande nyheter som vi lanserar här, så är du varmt välkommen att följa oss på Bayer med våra nyhetsbrev eller ses på våra mässor i sommar. Du hittar en länk i beskrivningen av det här programmet eller via vår hemsida. På hemsidan hittar du också nyheter som till exempel Exavans som du kan läsa mer om. Tack för att du har lyssnat och på återseende.